Dan Andersson, välkommen till Synpodden.
Tackar, tackar.
Du kandiderar ju till en presidieplats både som första och andra vice och som ledamot i förbundsstyrelsen. Kan du berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag är fyllda 69 år. Jag är gift, en seende fru, har 2 barn, 3 barnbarn och är helt blind. Ja, vad ska jag berätta mer? Vad jag har gjort under mitt liv som privatperson. Jag har hållit på mycket med sport en gång i tiden. Jag har brunt bälte i judo, jag har grönt bälte i jiu-jitsu. Jag har drivit en turridningsfirma med islandshästar. Jag har hållit på med elektronskytte. Var med och startade på 70-talet faktiskt med Knut Sandberg som då var konstruktören av det här siktet en gång i tiden. Så jag tror till och med att jag är svensk mästare någon gång på 70-talet. Mm. Det är 50 år sedan, så det är inte så lätt att komma ihåg allting. Sportdykning har varit ett av mina intressen en gång i tiden. Ja, det är väl lite så.
Har du någon utbildning och yrkeserfarenhet som du vill berätta om?
Ja, utbildning är väl egentligen ganska tunt, skulle jag väl egentligen säga. För det är, jag har tvåårigt gymnasium har jag. För övrigt yrkeserfarenhet så har jag ju jobbat med ljud i hela mitt liv egentligen. Jag började ju på Synskadades Länsförbund med att bygga upp talträningsverksamheten i slutet på 70-talet och till mitten på 80-talet. Och sen har jag jobbat med musikinspelningar då, från mitten av 80-talet fram till 2010 kan man säga. Jobbat som administratör på Värmlands län då, en gång i tiden som anställd. Så det är väl egentligen min yrkesbana om man ska ta den lite kort.
Mm. Kan vi prata om din SRF-erfarenhet då? För den är ju gedigen.
Den är inte kort. Nej, jag firar väl egentligen 52 år som aktiv, som funktionär inom SRF. Jag började 1972. Sen var jag med, startade US på Frostavallen i Skåne. Har suttit i distriktsstyrelsen i Värmland. Första gången var 1978. Jag kommer inte ihåg hur många år det var, men det var väl till 80-81 någonstans. Och sen den riktiga, vad ska vi kalla det för, karriär kanske. Början av 2000-talet. Då var jag ordförande i lokalföreningen. Jag hamnade i distriktet som kassör och ledamot fram till 2006, då jag varit anställd på distriktet, så då fick jag ju inte sitta i distriktsstyrelsen, så då var jag anställd igen. Så jag har väl växlat lite fram och tillbaka mellan att vara anställd och funktionär, så kan man säga. Ja, sen hamnade jag i förbundsstyrelsen 2021 då. Mm.
Varför har du valt att kandidera till presidiet den här gången?
Jag tycker det är ett oerhört intressant jobb att sitta i förbundsstyrelsen. Man har fått lära sig så otroligt mycket. Och det är inspirerande. Kandidera till presidiet. Ja, någonstans så kanske jag inbillar mig att man får ytterligare lite möjligheter att påverka utvecklingen i vårat SRF. Det är väl med den förhoppningen jag kandiderar till presidiet egentligen.
Och varför skulle du säga att det är viktigt att just du får den här platsen i presidiet?
Ja, man ska ju värdera sig själv då mot andra. Och det kan ju vara lite besvärligt att göra det. Men själv tycker jag att jag har mycket bra tankar, mycket idéer om hur jag tycker att presidiet ska jobba. Och jag tror att jag skulle kunna tillföra en hel del faktiskt.
Har du några hjärtefrågor som du brinner särskilt starkt för?
Ja, jag brinner ju väldigt mycket för våran historia. Låter lite konstigt att säga i såna här tider när man kämpar på barrikaderna för att få hålla och kanske återfå saker som vi har förlorat under de sista åren. Jag hade ju förmånen och de 2 sista åren av mitt aktiva yrkesliv fick jag ju göra den här ljudbilder, ett fotoalbum för synskadade. Och det kan man faktiskt summera som något av det roligaste jag har gjort i mitt yrkesliv och intressant. Frågor mer? Ja, färdtjänst är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har ju i Värmland jobbat med färdtjänst sedan egentligen lagen kom 97. Och jag kan säga att det är väl först de sista upphandlingarna som vi har fått igenom det som vi vill. Och jag tycker vi har lyckats otroligt bra i Värmland. Sen är det ju ledsagningen då. Det här är ju två punkter som faktiskt finns med i våran inriktning för nästa kongressperiod. Så är det ju ledsagning och färdtjänst. Här är det ju mer frågan om rätten till färdtjänst. Vi talar om för synskadade. Mm. Och den, alltså det måste vi verkligen se till, för det som har hänt de sista åren är ju förfärligt. Att folk blir nekad möjligheten att förflytta sig och delta i samhällslivet, det är upprörande faktiskt. Ledsagningen är ju också någonting som är mycket märkligt och väldigt orättvist och är väldigt beroende av var man bor, och det är heller inte på förekommande. Det borde vara en rättighet som är självklar.
Hur vill du jobba för att vårt intressepolitiska arbete ska vara så effektivt som möjligt? Är det någonting du vill ändra från hur arbetet har bedrivits under den här kongressperioden?
Jag tycker väl att vi har arbetat så gott vi kan med de frågor vi har haft att hantera. Däremot så skulle jag nog kunna tänka mig att prova på något som vi inte har gjort. Nu riskerar det att kosta en massa pengar. Men å andra sidan kanske det kan vara värt pengar. Det är att vi skulle försöka använda oss av sådana här lobbyföretag. Vi själva har nog inte varit så duktiga på att lobba för de intressen vi har. Om man undantar då den här torsdagsaktionen vi hade med för att få handikappersättningen, eller för att få ett
merkostnadsersättningen.
Ja. Så det lyckas vi ju väldigt bra. Men jag ser det nästan som ett undantag. Vi kan inte ha torsdagsaktioner för allt vi vill jobba med och ska jobba med. Men däremot så skulle man nog kanske prova det här med att anlita lobbyingföretag. Det tror jag kunde vara en ny väg. Och ser man tillbaka historiskt på vårt intressepolitiska arbete, om man ser 70- och 80-tal, så hade vi självklara kanaler in till regering, riksdag och de höga politiska ämbetena. Där det var naturligt för Bengt Lindqvist att ringa till någon i regeringen. Det var liksom så självklart och på öppet på ett annat sätt än vad det är idag. Så att vi måste hitta vägar in till politiken, och innan de har fattat några som helst beslut. Vi måste liksom finnas med i beredningsläget. Redan där ska vi vara med.
Vi har ju många frågor som är angelägna för våra medlemmar. Tycker du vi ska fokusera på ett fåtal frågor och driva dem hårt, eller ska vi ha en större bredd i vår intressepolitiska palett?
Jag tror att vi måste koncentrera oss på ett fåtal frågor som vi i och för sig då gör nu i det intressepolitiska programmet. Nu ser det ju inte ut som vi har så många frågor, men tittar man på underrubrikerna här så är det ju ganska många underrubriker, så det blir ganska brett ändå, och jag tror inte vi har resurser, kraft att arbeta med mer än det vi har skisserat just nu. Det kan bli besvärligt, tror jag.
Vi är ju en liten grupp sett ur ett befolkningsperspektiv. Vilka ser du som våra viktigaste samarbetspartners för att få större genomslag för våra frågor?
Det är en väldigt intressant fråga. Jag tycker att vi ska, när vi funderar på vem ska vi samarbeta med, då ska vi titta på frågan som sådan, den vi har på bordet. Sen ska vi fundera på vem mer har nytta av att vi arbetar med det här, och se oss kring på de organisationerna. Jag tror det kan vara väldigt lätt att falla i den här gropen att vi enbart vänder oss till funktionshinderorganisationer. Jag tror det är lite begränsande. Vi har ju, får man ju säga, en stor presumtiv medlemskader inom exempelvis pensionärsorganisationerna, som dessutom i många stycken har samma intressen som oss. Jag tror vi har underskattat kraften i pensionärsrörelsen. Där tror jag att vi ska försöka hitta mer samarbete. Och det har vi gjort här i Värmland där jag kommer ifrån. Och det har lett till väldigt bra resultat faktiskt. Så att jag skulle gärna säga att vi sökte den typen av samarbete även på riksnivå.
Vad gäller det interna arbetet, vad är de största utmaningarna som Synskadades Riksförbund står inför som organisation och hur vill du arbeta för att lösa dem?
Ja, det svaret landar ju i knät på dig. Kommunikation. Det är vårt stora problem, tror jag. Eller tror jag vet att det är så. Vi tycker att vi kommunicerar ut det vi beslutar i exempelvis förbundsstyrelsen eller som beslutas av intressepolitiken på Riksförbundet. Men så visar det sig att nej, det har inte gått fram riktigt till våra medlemmar. Och där har vi nog en hel del att göra, tror jag. Kommunikation är A och O för att få hela SRF på tåget, om man uttrycker sig så.
Hur säkerställer vi att de nya medlemmarna som värvas stannar kvar och trivs i SRF?
Det är ju någonting som ligger på lokalföreningsnivå, tycker jag. Dels alltså lokalföreningsnivån, det är den sociala nivån, det är där vi träffas, det är där vi talar med varann, det är där du möter andra i samma situation som du själv. Det är där du får någon att identifiera dig med när du är en ny medlem. Och då måste man ju se till att det finns trivsel i den förening där man finns. Och det är någonting som ligger på oss alla och se till att vi får. Förutom det så skulle jag ju gärna se att vi fick mer av det här som man gärna kallar för föreningsnytta. Eller medlemsnytta heter det. Jag uttryckte mig fel där. Medlemsnytta. Vi tycker ju och vi säger många gånger att jo, men vi har resebyrån, vi har jurist, vi har en massa studiematerial, allt det här. Visst är det medlemsnytta. Men det här som syns i din egen plånbok. Vi har diskuterat lite grann. Tänk om vi kunde få ett avtal med ett telefonbolag så vi kunde få billiga telefonabonnemang för synskadade. Det är bara ett exempel. I min kommun här där jag är lokalförenings, sitter i styrelsen. Här har vi fått billigare taxiresor för synskadade. Med tanke på att färdtjänst kan ta lite tid att få så får vi något som de har seniorrabatt. Om man på taxi då. Men då ska man ha fyllt 65 för att få den. Men här har vi alltså fått alla synskadade får också ta del av den här seniorrabatten. Det finns ju massor av sådana här tankar man kunde ha. Så jag tror medlemsnytta. Ja, försäkringar har vi också. Det är något som folk vet väldigt lite om, har jag upptäckt. Som i och för sig alltid står i perspektiv så står det ju om de här försäkringarna som man kan få genom SRF. Det är också en medlemsnytta som naturligtvis är jättebra. Men mer sånt tror jag kan få nya medlemmar och jag tror att dessutom det kan få medlemmar att stanna kvar.
Är det något mer du vill tillägga?
Något som jag funderar mycket på det är väl presidiets uppdrag i relation till förbundsstyrelsen. Jag tror man skulle kunna använda presidiet mer än vi gör idag. Det är väl en sån här liten fundering jag har. Jag kan inte direkt säga hur, men kanske sprida. Det är ju så att som första eller andra vice ordförande ska man ju vara beredd att ersätta ordförande i händelse av sjukdom eller långvarig frånvaro. Det innebär ju att presidiet måste ju vara delaktiga i det som händer överlag i organisationen. Jag vet inte riktigt om det är så idag. Eftersom jag inte har suttit här så kan jag inte uttala mig om det. Men jag har en känsla av att den beredskapen inte riktigt finns. Så där tror jag att man skulle kunna fördela arbetsuppgifterna i ett presidie på ett annat sätt än att bara lägga allt på ordförande vad det gäller representation och så vidare. Det är väl en sån här tanke jag har.
Då tackar jag dig för att du ville vara med i Synpodden.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, tack.
Rösta rätt nu på kongressen.